Det här är hörförståelseprovet i svenska, medellång lärokurs hösten 2007. Det består av 4 delar. En del avsnitt får du höra 2 gånger och en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar proven. Lycka till! Här börjar del 1. Du får höra en berättelse om Jean Sibelius barndom. Du har berättelsen först i dess helhet och sen i delar.
Den 8 december 1865 föddes ett gossebarn i Tavastehus. Fadern var medicinedoktor Christian Gustav Sibelius och modern Maria Charlotta Sibelius. Föräldrarna beslöt att kalla pojken Janne, Johan Janne Sibelius. Farbrodern tog namnet Jean enligt tidens mode. Efter farbroderns död ärvde Janne hans visitkort. Därför känner eftervärlden Janne Sibelius under namnet Jean Sibelius. Som barn hade Jean livlig fantasi. Han kröp under ett taffelpianot när hans mor satt och spelade och i sitt sinne förknippade han melodierna med trasmattans färger. Redan som barn fick Jean följa med släktingar på konserter. I 4-årsåldern började han ta ut ackord och melodier på pianot. Somrarna tillbringade familjen hos farmor i Lovisa. I Lovisa ordnades det musik- och poesikvällar och där satt lilla Jean med och kommenterade musiken högljutt från publiken. Senare berättade Sibelius att Lovisa för honom var friheten, solen och glädjen. Tavastehus var skolstaden. Tragedin i Jeans tidiga barndom inträffade 1868 när fadern dog i tyfus. Jean bevarade en dunkel minnesbild av en cigarrluktande pappa som tagit pojken i famnen och i en bilderbok visat honom bilden av en vit svan. Pappan hade varit tvungen att betala sina vänners skulder. Omräknat i dagens pengar uppgick skulderna till cirka 14 000 euro. Följden blev konkurs och mamman blev tvungen att ta barnen och flytta hem till sin mor. Pensionen räckte inte till för att ha ett eget hem. På hösten 1872 började Jean i en svenskspråkig lekskola. Pojken väckte uppmärksamhet med sina rackartyg och han fick ofta sitta och kämmas under lärarinnans kateder. Under dessa år försökte Jeans moster lära Jean pianospel på ett mer systematiskt sätt. Hon slog med en strumsticka på fingrarna efter varje felaktig ton. Metoden passade inte för Jean, som istället ville göra improvisationer. Tack vare mosterns undervisning lärde sig Jean ändå läsa noter. Jean valde att gå i skola på finska, trots att hans modersmål var svenska. Familjen förstod tidigt att han måste lära sig finska ordentligt. Han måste lära sig finska för att komma in vid normallyseet, för det var omöjligt att ta studenten på svenska i Tavastehus. Jeans bästa skolkamrat blev Walter von Kunow från Sääksmäki. Med hjälp av Jeans fantasi improviserade pojkarna olika sagospel och det bildade en liten barnorkester. Jean ledde framförandena vid pianot. När Jean hade tagit studenten flyttade han till Helsingfors. Han ville bli advokat. På den tiden var studier i juridik nyckeln till en god position och framgång i livet. Men snart skrev han in sig i Helsingfors musikinstitut. Efter det blev det inte mycket av studierna på universitetet. Istället spelade han violin och komponerade. Att han också gärna satt på krogen är en annan historia.
Titta på fråga 1.
Den 8 december 1865 föddes ett gossebarn i Tavastehus. Fadern var medicinedoktor Christian Gustav Sibelius och modern Maria Charlotta Sibelius. Föräldrarna beslöt att kalla pojken Janne efter farbrodern Johan Janne Sibelius. Farbrodern tog namnet Jan enligt tidens mode. Efter farbroderns död ärvde Janne hans visitkort. Därför känner eftervärlden Janne Sibelius under namnet Jan Sibelius.
Svara på 1. Titta på fråga 2 och 3.
Som barn hade Jean livlig fantasi. Han kröp under ett taffelpianot när hans mor satt och spelade, och i sitt sinne förknippade han melodierna med trasmattans färger. Redan som barn fick Jean följa med släktingar på konserter. I 4-årsåldern började han ta ut ackord och melodier på pianot. Somrarna tillbringade familjen hos farmor i Lovisa. I Lovisa ordnades det musik- och poesikvällar, och där satt lilla Jean med och kommenterade musiken högljutt från publiken. Senare berättade Sibelius att Lovisa för honom var friheten, solen och glädjen. Tavaste hus var skolstaden.
Svara på 2 och 3. Titta på 4 och 5.
Tragedin i Jeans tidiga barndom inträffade 1868 när fadern dog i tyfus. Jean bevarade en dunkel minnesbild av en cigarrluktande pappa som tagit pojken i famnen och i en bilderbok visat honom bilden av en vit svan. Pappan hade varit tvungen att betala sina vänners skulder. Omräknat i dagens pengar uppgick skulderna till cirka 14 000 euro. Följden blev konkurs. Och mamman blev tvungen att ta barnen och flytta hem till sin mor. Pensionen räckte inte till för att ha ett eget hem.
Svara på 4 och 5. Titta på 6 och 7.
På hösten 1872 började Jean i en svenskspråkig lekskola. Pojken väckte uppmärksamhet med sina rackartyg, och han fick ofta sitta och kämmas under lärarinnans kateder. Under dessa år försökte Jeans moster lära Jean pianospel på ett mer systematiskt sätt. Hon slog med en strumsticka på fingrarna efter varje felaktig ton. Metoden passade inte för Jean, som istället ville göra improvisationer. Tack vare mosterns undervisning lärde sig Jean ändå läsa noter.
Svara på 6 och 7. Titta på 8 och 9.
Jean valde att gå i skola på finska, trots att hans modersmål var svenska. Familjen förstod tidigt att han måste lära sig finska ordentligt. Han måste lära sig finska för att komma in vid normallyceet, för det var omöjligt att ta studenten på svenska i Tavastehus. Jeans bästa skolkamrat blev Walter von Kunow från Sääksmäki. Med hjälp av Jeans fantasi improviserade pojkarna olika sagospel. Och det bildade en liten barnorkester. Jean ledde framförandena vid pianot.
Svara på 8 och 9. Titta på 10.
När Jean hade tagit studenten flyttade han till Helsingfors. Han ville bli advokat. På den tiden var studier i juridik nyckeln till en god position och framgång i livet. Men snart skrev han in sig i Helsingfors musikinstitut. Efter det blev det inte mycket av studierna på universitetet. Istället spelade han violin och komponerade. Att han också gärna satt på krogen är en annan historia.
Svar på 10. Här börjar del 2. Du får höra en intervju med en kille i bandet Kometfabriken. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Nu ska ni få träffa en kille som tillsammans med 3 andra killar har en klar bild av hur framtiden ska se ut. Jimmy Westerlund, välkommen. Du är medlem i bandet Kometfabriken som har synts i medierna både här hemma och i Sverige. Har ni blivit divor allihopa nu när det går uppåt med fart?
Nej, vi är nog riktiga fabriksarbetare med fötterna på jorden. Men det är klart att vi har visioner. Just nu går det snabbt, man hinner knappt känna efter. Plötsligt en massa bokningar, nya album, presskonferenser, radio, tv och sånt. Det är fint. En god början.
Ni är ju 4 finlandssvenska killar från Vasa i Österbotten som slår igenom både i Sverige och i Finland. Det är ju inte så vanligt precis.
Vi har växt upp med rikssvensk musik. Och när Fredrik, bandets sångare, fick chansen att delta i en tv-serie i Sverige så kunde han framföra våra låtar där. Det gav oss en enorm publicitet. Sen går ju rikssvensk musik hem i det finska Finland just nu. Thomas Ledin, Kent Eva Dahlgren. Vi sjunger på rikssvenska trots att vi är finlandssvenskar. Inte för att vi skäms för vår eget språk, men det hör liksom till vår stil.
Jag är lite nyfiken på ert namn.
Fabrik är ett bra ord tycker vi. Komet står för det häftiga och fabrik för det krassa, det jordnära liksom. Det är ett namn som man minns och som får en att tänka på kärnor.
Hur får ni allt att funka? Vem jobbar med vad?
Kometfabriken är ett aktiebolag. Alla har satsat lika mycket pengar. Sen har vi investerat i instrument, bekostat studiotid och finansierat videoinspelningar. Vi har fria händer och kan göra vår egen grej från början till slut.
Ni är alltså proffs.
Alla i Kometfabriken lever på musik. Jag producerar och komponerar också för en mängd andra artister. Jag har haft med en låt i uttagningen till Melodifestivalen bland annat. Levebröde skrapar jag ihop på liveinspelningar med olika band. Fredrik skriver texter och jobbar som diskjockey. Bröderna Höglund driver Midas Studios som tillverkar fina mikrofoner och högtalare. Men jag har inte studerat musik. Två gitarrlektioner har jag tagit hela mitt liv, det är allt.
Är musik då? Vad är det som gör att den är så populär?
Det är lite Kent och lite Rasmus. Men jag skulle påstå att vår musik är mer melodiös och rytmisk. Refränger som upprepas gång på gång, de stannar kvar i huvudet, du vet. Och så språket. Och det är ju både en styrka och en svaghet. Vårt skivbolag här i Finland gör reklam för att vi sjunger på rikssvenska, men meningen är att vi ska göra så bra musik som möjligt så att de som ser och hör oss tycker att vi är kanon och verkligen menar det oberoende av vilket språk vi sjunger på.
Titta på fråga 11 och 12.
Nu ska ni få träffa en kille som tillsammans med tre andra killar har en klar bild av hur framtiden ska se ut. Jimmy Westerlund, välkommen. Du är medlem i bandet Kometfabriken som har synts i medierna både här hemma och i Sverige. Har ni blivit divor allihopa nu när det går uppåt med fart?
Nej, vi är nog riktiga fabriksarbetare med fötterna på jorden. Men det är klart att vi har visioner. Just nu går det snabbt, man hinner knappt känna efter. Plötsligt en massa bokningar, nya album, presskonferenser, radio, tv och sånt. Det är fint. En god början.
Svara på 11 och 12. Titta på 13 och 14.
Ni är ju fyra finlandssvenska killar från Vasa i Österbotten som slår igenom både i Sverige och i Finland. Det är ju inte så vanligt precis.
Vi har växt upp med rikssvensk musik och när Fredrik, bandets sångare, fick chansen att delta i en tv-serie i Sverige så kunde han framföra våra låtar där. Det gav oss en enorm publicitet. Sen går ju rikssvensk musik hem i det finska Finland just nu. Thomas Ledin, Kent, Eva Dahlgren. Vi sjunger på rikssvenska trots att vi är finlandssvenskar. Inte för att vi skäms för vår eget språk, men det hör liksom till vår stil.
Svara på 13 och 14. Titta på 15 och 16.
Jag är lite nyfiken på ert namn.
Fabrik är ett bra ord tycker vi. Komet står för det häftiga och fabrik för det krassa, det jordnära liksom. Det är ett namn som man minns och som får en att tänka på kärnor.
Hur får ni allt att funka? Vem jobbar med vad?
Kometfabriken är ett aktiebolag. Alla har satsat lika mycket pengar. Sen har vi investerat i instrument, bekosta studiotid och finansiera videoinspelningar. Vi har fria händer och kan göra vår egen grej från början till slut.
Svara på 15 och 16. Titta på 17 och 18.
Ni är alltså proffs.
Alla i Kometfabriken lever på musik. Jag producerar och komponerar också för en mängd andra artister. Jag har haft med en låt i uttagningen till Melodifestivalen bland annat. Levebröde skrapar jag ihop på liveinspelningar med olika band. Fredrik skriver texter och jobbar som diskjockey. Bröderna Höglund driver Midas Studios som tillverkar fina mikrofoner och högtalare. Men jag har inte studerat musik. Två gitarrlektioner har jag tagit hela mitt liv, det är allt.
Svara på 17 och 18. Titta på 19 och 20.
Er musik då? Vad är det som gör att den är så populär?
Det är lite Kent och lite Rasmus. Men jag skulle påstå att vår musik är mer melodiös och rytmisk. Refränger som upprepas gång på gång, de stannar kvar i huvudet, du vet. Och så språket. Det är ju både en styrka och en svaghet. Vårt skivbolag här i Finland gör reklam för att vi sjunger på rikssvenska, men meningen är att vi ska göra så bra musik som möjligt så att de som ser och hör oss tycker att vi är kanon och verkligen menar det oberoende av vilket språk vi sjunger på.
Svara på 19 och 20. Här börjar del 3. Nu får du höra nyheter. Du hör nyheterna en gång. Svara genast efter varje nyhet. Titta på fråga 21.
Och här kommer eftermiddagsnyheterna. Det råder stor brist på dagislokaler. Karis kommun i Västra Nyland har hittat en lösning på problemet med för få lokaler, nämligen dagisbussen. Bussen hämtar barnen och kör ut till en stimulerande miljö i naturen. Det kan vara till olika typer av skogar, till en sjö eller till havet. Blir det dåligt väder är det möjligt att ha olika aktiviteter i bussen. Modellen kommer från Köpenhamn.
Svara på 21, titta på 22.
Ett holländskt par lämnar för en kort stund sitt hotellrum i östra Finland. På rummet fanns smycken och edelstenar till ett värde av 4,5 miljoner euro. När paret återvände var juvelerna stulna. Paret hade åkt omkring i Finland och besökt olika juvelhandlare. Man befarar att någon följt efter paret och slog till när de lämnade hotellrummet.
Svara på 22, titta på 23.
Nu är det klart att bussdepån i Ekenäs ska rivas. Stadsstyrelsen fattade sitt beslut på ett extra sammanträde sent igår kväll. Staden har planer på att bygga ett hus för kroniker. De närmaste åren kommer behovet av vårdplatser att öka.
Svara på 23, titta på 24.
Sedan några utrikesnyheter. För första gången på 15 år rådade vattenbrist i Storbritannien. Från början av april är det i London med omgivningar förbjudet att vattna trädgården och tvätta bilar. Britterna är i synnerhet missnöjda med att de inte får sköta sina älskade trädgårdar som de vill. Ransoneringen gäller tills vidare.
Svara på 24, titta på 25.
Flera hundra rebeller kapade igår ett tåg i Indien. Tåget måste stanna i en skog. Passagerarna har rånats på sitt bagage, sina klockor och smycken. Passagerarna blev inte utsatta för misshandel. Polisen utreder saken.
Svara på 25, titta på 26.
Elva krogar i västra Sverige bestämde att en halv liter öl ska kosta minst 40 kronor. Krogarna ville med sitt beslut främja nykterhet bland ungdomarna. Myndigheterna har dock ingripit och anser att prishöjningen är för stor. Enligt lagen får krogarna inte själva bestämma priserna.
Svara på 26. Titta på 27.
Nu är det slut på japanernas sparande. Ekonomin i Japan går som ett lok. Lönerna stiger, arbetslösheten sjunker och krisen är över. Nu köper japanerna som aldrig förr ny tvättmaskin, plasma-tv och effektivare datorer.
Svara på 27, titta på 28.
Forskare i Tyskland har kommit fram till att människor som tvingas le en stor del av dygnet tenderar att oftare drabbas av sjukdomar än andra. Det är farligt att inte få visa sina verkliga känslor. Särskilt utsatta är flygvärdinnor och försäljare som ler i sina jobb mest hela tiden.
Svara på 28, titta på 29.
Och så går vi över till vädret. Väderprognos. Molnigheten är riklig och ett snöfallsområde breder ut sig från norr till Uleåborgs län. Under dagens lopp upphör snöfallet i Uleåborgs län och molnigheten avtar.
Svara på 29. Titta på 30.
Utsikter till imorgon. Ett nederbördsområde breder ut sig över hela landet. På morgonen häftiga skurar som avtar mot kvällen. Dagstemperaturen varierar mellan 5 och 10 grader.
Svara på 30. Nu är vi framme vid provets fjärde och sista del. Du får höra en intervju om nöjeslivet i Sverige för 100 år sedan. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Välkommen Christian Lindström till programmet. Vi ska idag tala om nöjeslivet förr i världen. Ja Christian, hur såg nöjeslivet ut för 100 år sedan?
På ett sätt var nöjesvärlden en helt annan än den är idag. Det fanns ingen tv, ingen radio och inga stjärnor som syntes över hela världen. Istället kunde man både se och höra sångartister uppträda i folkparkerna. Publiken älskade att uppleva artisterna på riktigt och att sjunga tillsammans med dem. Du vet, sådär som Allsång på Skansen idag.
Folkparkerna är ju något genomsvenskt. Varför kom de till egentligen?
Ursprungligen behövdes det en plats för politiska möten, men man ville också ge den växande arbetarklassen billiga nöjen och trevliga utflyktsplatser. Folkparkerna blev en samlingsplats för olika aktiviteter och på somrarna uppträdde nästan alla den tidens sångartister där.
Man gick väl inte alltid ut när man ville roa sig? Hur fördrev man tiden?
Ett populärt nöje var att spela olika spel, till exempel Monopol. Det kom egentligen från USA och hade utvecklats som ett ställningstagande mot privat ägande. Man ansåg att de sociala problemen berodde på att folk spekulerade i att äga mark och fastigheter. Men i Sverige spelade man Monopol för att man tyckte att det var roligt och spännande. För svenskarna räckte det med lite skicklighet och tur.
Vad annat sysslade folk med hemma?
För 100 år sedan var grammofonen hela familjens julklapp. Tidningarna hade lockande annonser och snart hade nästan varje hem en grammofon. Men folkhälsan varnade för att grammofonen kunde skada hörseln. Man spelade skivorna alldeles för högt. Nordisk familjebok varnade i sin tur för att grammofonen sprider dålig musik. Idag kunde man kanske säga att Nordisk familjebok fick rätt.
Nöjesparken Gröna Lund fanns väl redan då, eller hur?
Ja, Gröna Lund i Stockholm grundades redan på 1880-talet. Men det var inte så mycket nöjespark då. På den tiden var det mest krogar och restauranger. Olika varietéprogram var populära, men de kunde vara rätt smaklösa. Programmen upprörde myndigheterna och man började tala för en bättre moral. Myndigheterna gick så långt att de ville införa strängare förhandskontroll. Folk fick ha roligt, men inte för roligt.
Titta på fråga A.
Välkommen Christian Lindström till programmet. Vi ska idag tala om nöjeslivet förr i världen. Ja, Christian, hur såg nöjeslivet ut för 100 år sedan?
På ett sätt var nöjesvärlden en helt annan än den är idag. Det fanns ingen tv, ingen radio och inga stjärnor som syntes över hela världen. Istället kunde man både se och höra sångartister uppträda i folkparkerna. Publiken älskade att uppleva artisterna på riktigt och att sjunga tillsammans med dem. Du vet, så där som Allsång på Skansen idag.
Svara på A. Titta på B.
Folkparkerna är ju något genomsvenskt. Varför kom de till egentligen?
Ursprungligen behövdes det en plats för politiska möten. Men man ville också ge den växande arbetarklassen billiga nöjen och trevliga utflyktsplatser. Folkparkerna blev en samlingsplats för olika aktiviteter och på somrarna uppträdde nästan alla den tidens sångartister där.
Svara på B. Titta på C.
Man gick väl inte alltid ut när man ville roa sig. Hur fördrev man tiden?
Ett populärt nöje var att spela olika spel, till exempel Monopol. Det kom egentligen från USA och hade utvecklats som ett ställningstagande mot privat ägande. Man ansåg att de sociala problemen berodde på att folk spekulerade i att äga mark och fastigheter. Men i Sverige spelade man Monopol för att man tyckte att det var roligt och spännande. För svenskarna räckte det med lite skicklighet och tur.
Svara på C. Titta på D.
Vad annat sysslade folk med hemma?
För 100 år sedan var grammofonen hela familjens julklapp. Tidningarna hade lockande annonser och snart hade nästan varje hem en grammofon. Men folkhälsan varnade för att grammofonen kunde skada hörseln. Man spelade skivorna alldeles för högt. Nordisk familjebok varnade i sin tur för att grammofonen sprider dålig musik. Idag kunde man kanske säga att Nordisk familjebok fick rätt.
Svara på D. Titta på E.
Nöjesparken Gröna Lund fanns väl redan då, eller hur?
Ja, Gröna Lund i Stockholm grundades redan på 1880-talet. Men det var inte så mycket nöjespark då. På den tiden var det mest krogar och restauranger. Olika varietéprogram var populära, men de kunde vara rätt smaklösa. Programmen upprörde myndigheterna och man började tala för en bättre moral. Myndigheterna gick så långt att de ville införa strängare förhandskontroll. Folk fick ha roligt, men inte för roligt.
Svara på E. Nu är provet slut. Du har 8 minuter på dig att markera och kontrollera dina svar. Hej då!